Bum, bum, bum. Bum, bum, bum.
Juridik är coolt. Det ger makt. Gör skillnad. Bum, i folks vardag. Bum, bum.
Välkomna till Intervjuris, en podd av juridiska föreningen i Uppsala med samarbete med Cederqvist. Och idag har vi två gäster med oss.
Hallå, hallå.
Hej, hej.
Och vilka är ni?
Jag heter Hilma. Jag vet inte om jag ska säga mer.
Vilken termin går Hilma?
Jag pluggar just nu T8.
Mm. Och Henrik? Ja. Och du heter?
Och jag heter Henrik. Och jag pluggar terminskurs 9.
Aha. Och varför är ni här idag? Är ni med i någon speciell förening eller någonting?
Ja, men precis. Vi kommer ju från gatjuristerna. Och tanken är att vi ska prata lite om GJ och vad vi gör.
Mm, spännande. Så vad är gatjuristerna för någonting då?
Ja, förenklat sett så kan man säga att gatjuristerna är en ideell förening. Och vi består av juriststudenter. Och vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning till människor som lever i social utsatthet.
Ja, låter väldigt bra när man säger så. Ja,
just nu är vår målgrupp personer i socioekonomisk utsatthet. Förut så sa vi personer i... Vad sa vi?
Socioekonomisk utsatthet.
Ja, men tidigare så var det ju hemlösa och socialt utsatta.
Precis.
Det går väl egentligen lite hand i hand ganska ofta, tänker jag.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Men vad heter det? Jag har ju noll koll på gatjuristerna. Jag har bara hört talas om dem och jag tror jag har sett dem på JF-mässan möjligtvis. Eller på någon mässa i alla fall. Men vad är det? Hur ser en dag ut på gatjuristerna?
Ja, vi har två eller tre nu anläggningar här i Uppsala. Egentligen så finns vi både i Stockholm, Uppsala och i Lund. Lund och Malmö tror jag till och med. I Uppsala så finns vi på Frälsningsarmén här i stan. Och Gottsunda i föreningshuset Kontakten. Och nu även har vi ett nytt samarbete med Röda Korset. Så en gång i veckan så är en rådgivningsgrupp där. Och den gruppen består av 4-5 personer kanske. Då är vi där kanske exempelvis Frälsningsarmén tisdagar, 2 timmar. Och så får klienter komma dit. Be om juridisk rådgivning.
Ja, precis. Mm. Och typiskt sett då hur rådgivning går till. Så möter man då rådgivningsgruppen. Gruppledaren samlar då rådgivarna i gruppen. Och man kanske går igenom hur dagordningen ser ut. Finns det några klienter i förhand som man vet kommer in till anläggningen? Och om man inte på förhand vet att det kommer in några klienter, så är det drop-in. Då hanterar man de klienter som kommer in. Och förenklat sett så tar man in klienten. Man förklarar lite kort hur en rådgivning går till. Man presenterar sig själv. Berättar lite vad gatjuristerna gör och inte gör. Och sen så får klienten förklara vad den behöver hjälp med. Och sen så tar man ut klienten. Rådgivningsgruppen diskuterar lite hur man kan hjälpa klienten. Och sen så tar man in klienten på nytt och förklarar rättsläget och hur man bör gå tillväga och så.
Så vi har, eftersom att det är 3 anläggningar, så har vi tisdagar så är vi på Frälsningsarmén och sen på torsdagar är vi i Gottsunda. Så då är det vi är 4 grupper per anläggning och sen så vad säger man, roterar vi där. Så man har ett rådgivningstillfälle i månaden. Så det är det. Den tiden man lägger ner då som vanlig rådgivare.
Mm. Fan, för jag som sagt, jag är ju inte insatt överhuvudtaget. Jag tänkte i mitt huvud att det var så att fan, man kanske får en person som man själv ska handskas om. Men man är flera som hjälps åt.
Absolut, exakt så. Mm. Så hela konceptet är ju ett lagarbete. Och man tvingas aldrig att behöva ta något beslut eller stå själv eller någonting. Utan man gör allting ihop.
Nej, jag är med i gatjuristerna också. Mm. Och jag var jättenervös, kom ihåg första gången jag hade rådgivning. För jag hade liksom ingen aning vad det var för någonting. Men det är ju verkligen liksom ett samarbete mellan alla som är med i rådgivningsgruppen. Och man hjälps åt och det är, liksom, det är ingen liksom prestation man behöver känna själv eller så press över att gud, nu måste jag kunna allt och måste kunna all juridik som jag någonsin lärt mig. Liksom. Utan det är verkligen ett samarbete, så det, är väldigt, det funkar väldigt bra tycker jag.
Mm. Ja, men vad kul. För det är ju det som också är hela tanken. Och när vi lägger schema och fixar grupperna, då försöker vi också tänka att det är folk från olika terminer. Så man har olika kunskaper och kanske olika, det är liksom färskt i huvudet för vissa som går T4 och vissa som går T6. Och, så hjälps man åt allihopa.
Mm. Men hur liksom startade skattejuristerna?
Det är Henrik expert på.
Oj,
jag bollar över den direkt.
Nej, men först var det ett samarbete. Jag tror att det startade år 2005.
Mm.
Och det var ett samarbete då med juridiska föreningen i Stockholm. Och
Situation Stockholm tror jag.
Så var det, ja. Och sen med tiden så har samarbetet växt. Och då har det blivit ett samarbete med Frälsningsarmén, Convictus,
ja, och vi har just nu också flera olika samarbetspartner. Det är Mannen med Svartling, Centrum för rättvisa, Asylbyrån. Det är väldigt många som vi samarbetar med, vilket är jätteroligt. För då blir det också större. Och eftersom att vi är en ideell förening så pengarna måste in på något sätt.
Ja, jag tänkte, alltså Centrum för rättvisa känns som en ganska naturlig anhängare till det. För de gör väl någonting ish liknande, tänker jag. Jag har faktiskt bättre koll på gatujuristerna än vad jag har på Centrum för rättvisa.
Men hur långt sträcker sig rådgivningen?
Ja, alltså det här är ju en lite svår fråga egentligen. Vi jobbar ju runt att vi inte har en ansvarsförsäkring. Och det är väl det som sätter gränsen någonstans. Och där så säger vi att vi inte får hjälpa till i någonting som kan ge klienten negativ rättskraft. Så vi vill inte försätta klienten i en sämre situation.
Ja, men precis. Negativ rättskraft innebär ju förenklat att man kan inte pröva samma sak två gånger. Och det skulle vara problematiskt om vi hade hjälpt en klient och så skulle den ha förlorat. Då har vi förbrukat klientens enda möjlighet att få en prövning. Så om man kort delar upp då juridiken i offentlig rätt och civilrätt, då kan vi i den offentliga rätten då dels ge konkret rådgivning, men vi kan också då representera den i domstol. För då kan inte ett avslag eller ett negativt beslut vinna negativ rättskraft. Utan då kan man ju söka ett nytt bidrag om och om igen.
Och det är ju ofta sociala bidrag med sånt som går till förvaltningsrätten. Och som Henrik sa, där kan man bara söka en gång till ifall det inte går vägen. Men i civilrätt där det är tvister och tvistemål, då är det en annan sak. För förlorar man där, då blir det stora rättegångskostnader och man kanske inte har rätt att söka en gång till. Och då ska inte vi vara de som har förstört för klienten, om man säger så.
Nej. Men alltså, lite på tal om det, vad är det vanligaste rättsområdena som folk kommer med?
Det brukar vara mycket ekonomisk familjerätt, som arvsrätt och bodelning. Det är mycket arbetsrätt och hyresrätt. När man exempelvis tvistar med sin hyresvärd att någonting är trasigt och man vill ha hyresnedsättning eller liknande. Det är mycket också betalningsanspråk och kronofogden, att man inte har betalat i tid. Så det är väl civilrättsdelen. Och offentlig rätt är främst ekonomiskt bistånd av socialtjänsten. Att man har fått ett avslag. Det kan vara Försäkringskassan många gånger. Om sjukersättning.
Och det är ju det också, med tanke på att vår målgrupp också är människor i socioekonomisk utsatthet, så blir det ofta de frågorna det handlar om. Det är bidrag och det är mycket blir ju också kanske inte något faktiskt juridiskt konkret, utan folk som är förvirrade och vill ha lite betryggande ord. Så det är väldigt blandat det man möter, och det är det som också gör det så roligt.
Men hur många är det som faktiskt kommer och behöver hjälp av gatujuristerna? Alltså, är det tusentals eller hundratals? Vet ni, har ni någon hum om hur många klienter som söker sig till er? Jag tänker att det är ganska många.
Ja, alltså i Stockholm så är det ju väldigt, väldigt många. De har ju kö där, och där har de ju ett tiotal anläggningar, tror jag.
Ja, det är en del i alla fall.
Ja, och i Uppsala är det ju tyvärr inte lika många. Och det är väl där jag och Henrik kommer in nu. Vi är ju med ledningsgruppen i Uppsala som är helt ny. Så vi jobbar ju för att det ska växa också i Uppsala. Men i Stockholm så är det väldigt många, och vi på Frälsningsarmén, som är den anläggning vi har haft längst, så är det också många klienter. Då kommer det kanske 4-5 klienter per gång då.
Mm. Och det har ju vuxit med tiden, så ju längre en anläggning har funnits, desto mer klienter finns det. Mm. Så,
är det lite det att ordet behöver spridas också? Kanske att det finns? Mm. Alltså, för jag förstår ju att om man pluggar jurist, det är klart man vet att gatujuristerna finns. Men om man är Svensson på gatan, har man ju antagligen inte hört talas om det, tänker jag.
Ja, men exakt. Det är ju så det är, och det är väl det som vi jobbar med att försöka marknadsföra. Och där blir det ju lite svårigheter när man inte har en buffert så. Det är väl det vi jobbar med. Och det är därför det är så roligt att få vara här.
Mm. Men ni sa ju att ni satt i styrelsen. Hur är föreningen uppbyggd?
Ja.
Och vad gör ni för någonting?
Ja, vi har en styrelse i Stockholm, och de leder verksamheten över hela landet. Och sen så har vi då ledningsgruppen på varje ort. Så vi har en styrelse i Stockholm, en ledningsgrupp i Uppsala, en ledningsgrupp i Lund.
Mm.
Och under ledningsgruppen så finns det då gruppledare och anläggningsansvariga. Och tanken är ju då att ledningsgruppen ska verka mer lokalt, fatta beslut för att rådgivningsverksamheten ska fungera. Och styrelsen fattar mer övergripande frågor som rör alla orter.
Mm. Och organisationen i stort och gatujuristernas anseende och allt vad det kan vara. Så vi är då i ledningsgruppen. Den är helt ny för i år. Så tidigare har det bara utgått från Stockholm, med tanken är att det ska också bli lite mer lokalt baserat. Så det är jag, Henrik, i ledningsgruppen, och sen så är även vi anläggningsansvariga. Så jag är ansvarig för Gottsunda och Henrik för Frälsningsarmén.
Ja.
Och även Röda Korset.
Ja, där har vi ett litet delat ansvar. Och en anläggningsansvarig arbetar med på plats. De har kontakt med personalen, upprättar rutiner hur en rådgivning ska gå till. Så på Frälsningsarmén har vi till exempel nummerlappar, hur vi hanterar klienterna i en viss ordning. Och på Gottsunda har vi ett annat system. Så det är mer att ha kontakt med personalen.
Mm. Mm. Men hur många... för nu, om jag minns det här rätt. Det var 10 anläggningar i Stockholm. 3 i Uppsala. Och så fanns det även i Lund.
Mm.
Hur många är det med i gatujuristerna?
Ja, alltså den senaste siffran vi fick var väl 150 studenter som är engagerade. Sen så, det växer ju hela tiden. Det var jätteroligt, det var jättemånga som sökte till gatujuristerna här i Uppsala nu i januari. Mm. Vilket är jättekul. Så vi hoppas ju att det fortsätter växa och att fler vill hänga med.
Verkligen.
Hur hittade ni gatujuristerna? Och vad fick er att vilja bli engagerad?
Ja, jag hittade till gatujuristerna på T4. Och det var en kompis då som tipsade om att på GJ så kan man ge praktisk juridisk rådgivning och hjälpa människor. Och det var ju väldigt talande att få komma bort från kurslitteraturen och alla basgruppsarbeten och få hantera en riktig klient. Så det var på den vägen.
Det var förra året. Jag har inte varit med så länge faktiskt. Och då gick väl jag T6 kanske. Jag tog ett uppehåll i höstas. För mig var det väl att jag såg att folk runt omkring hade liksom extra jobb på affärsjuridisk byrå och folk engagerade sig, och jag vill också göra någonting. Men jag kanske inte ville gå den affärsjuridiska vägen direkt. Så då såg jag på den här Facebookgruppen, juristprogrammet, att de hade lagt ut de gatujuristerna. Så jag sökte och så blev jag rådgivare.
Mm.
Och så gick det.
Ja, jag såg att ni ställde ut på JF-mässan på restveckan. När vi gick T3, tror jag. Men då var det för sent att söka. men sen så sökte jag förra året. Då. Och jättekul faktiskt. Så det är bra. Ni syns ju ändå på vissa ställen. Och det är roligt.
Ja, nej, men det är ju så man hittar folk också. Det är ju lite svårt. Vi är ju ändå ganska nya i Uppsala, så vi försöker ju att etablera oss mer och mer och synas på fler och fler medier. Så
när är det Vi säger att det finns någon liten T2 här ute i världen som skulle vilja bli en av gatujuristerna. Vad är det, alltså hur, är det vem som helst som går en viss termin som kan vara med, antar jag? Och vad är det för krav? Eller kan jag som T1 gå med också?
De enda kraven vi har är att man ska gått, eller att man ska gå terminskurs 3. Och vi har antagning då varje terminstart. Så ja, är ni en T2 och ska plugga T3 så kan ni söka. Mm. Och det är egentligen de enda kraven. Man ska ha ett intresse att vilja hjälpa människor. Och kunna skriva ett personligt brev. Mm. Det är det.
Ja, nej men så det är ju absolut inga krav på förkunskaper. Och jag kommer ihåg själv när jag gick ändå T6 när jag började. Och jag var jättenervös. För gud, jag kan ju ingenting, kände jag. Men sen så kom jag i en rådgivningsgrupp och Henrik då var min gruppledare. Och han var ju helt otrolig, så det kändes jättebra direkt. Och jag märkte ju att det var ju ingen press överhuvudtaget. Man behöver inte kunna saker i huvudet, utan vi sitter där och googlar och kollar online och allting som man alltid gör inför seminarium. Så det är ganska snabbt insåg jag. Det är ju väldigt snällt klimat.
Mm. Och många gånger så kan ju T3-arna mycket mer än vad vi andra kan som har läst längre. För de har ju familjerätten och civilrätten färskt i minnet. Och vi kompletterar varandra så fint där. Så att, det är nog bra att ha, att man kan komma in tidigt till GJ.
Jag har ett par frågor här. Så, om jag förstår det här rätt. Så det finns en ledningsgrupp som består av 2 personer. Och det är ni 2 i Uppsala.
Exakt. Eller
hur? Och under er så finns det kanske, hur många rådgivare är det?
35 eller 30 stycken i Uppsala.
Mm, exakt. Och sen är det en person, och då är det 8 grupper, tror jag väl det är.
Det stämmer, bara vi leder. Så det är 8 totalt.
Ja, ja, och sen i varje grupp så finns det en gruppledare. Och jag och Henrik är gruppledare för varsin grupp, och sen så är det 6 andra som är gruppledare. Så det är rådgivarna, sen är det gruppledarna, sen är det anläggningsansvariga som också är jag och Henrik, och sen ledningsgruppen som är jag och
också
Henrik.
Är ni 2, ja. Bra.
Det känns som ni tar väldigt mycket ansvar med andra ord.
Ja, men man lär sig multitaska till slut.
Men du ville säga någonting mer om ledningsgruppen.
Ja, nej men det vi kommer nu söka ganska snart fler folk till ledningsgruppen. Så det vi tänker vi passa på att berätta lite vad vi gör. För ja, men som sagt, det är ju helt nytt nu, ledningsgruppen. Och jag och Henrik har väl under hittills så har vi ju bara faktiskt byggt upp ledningsgruppen. Skaffa interna dokument, interna rutiner. Vi har försökt lista ut hur man gör det här jobbet. Men nu så tar ju Henrik examen och lämnar mig ensam.
Ja, jag gör ju tyvärr det.
Ja, så vi behöver fler folk och förhoppningsvis så ska vi vara fler än 2. För det är ju ett arbete för fler personer. Och då vill vi också ha fler ansvarsområden som marknadsföringsansvarig, sociala medieansvarig.
Hur många skulle ni vilja se om ni fick välja själva?
Oj, det är en svår fråga. Jag har inte riktigt tänkt igenom det än, men åtminstone 4-5 personer.
Mm.
Jag tänker att det är väldigt många olika arbetsuppgifter. Det ska hållas utbildning, det ska marknadsföras.
Lägga schema, rekrytera.
Mm.
Göra sådana här saker. Det är, stå på mässan. Det är ju massa olika saker. Och sen är också tanken att det är också 2 personer som är anläggningsansvariga som också tar lite mer ansvar. Så att det inte blir att alla en person gör alltihop.
Precis.
Ja, låter ganska bra faktiskt.
Ja, så om man är sugen och tycker GJ gör ett bra jobb så får man jättegärna söka. Det är en väldigt bra erfarenhet också.
Mm. Ja, det är verkligen roligt att få lite mer praktisk användning av juridiken och inte, som du sa tidigare Henrik, att inte bara sitta och läsa i kurslitteraturen. Liksom.
På tal om att sitta och läsa i kurslitteraturen, det är ju det jag gör för det mesta. Jag har aldrig gjort någonting praktiskt. Och nu ger ni, ni ger ju faktiskt, alltså när jag sitter på ett seminarium och ger råd till den här låtsaspersonen som har ett låtsasproblem som bara är på låtsas, så bryr jag mig faktiskt inte riktigt om hur utfallet blir. Men hur känns det att faktiskt ge råd till riktiga människor? Alltså som har riktiga problem och som påverkas av det rådet ni ger?
Alltså för mig var det första gången jag hade rådgivning så var jag jättenervös. För att det var liksom en människas liv man, ja, man jobbade med. Sen så var det också väldigt roligt att man fick upptäcka, men gud, jag kan ju faktiskt det här. Och se hur glad en människa kan bli när de får ett, ja, men ett konkret råd. Så det blev väldigt givande att bara ge några, ja, men 2 timmar i månaden och faktiskt kunna hjälpa människor som är i behov, som kanske inte annars hade fått den hjälpen. Det gör en väldigt mycket faktiskt.
Mm. Har det någonsin blivit liksom ett dåligt utfall? Eller har någonsin känt såhär, nej gud, nu gjorde vi fel typ?
Ja, men det händer. Och det är på ett sätt också väldigt oundvikligt.
Mm.
I och med att man hanterar så många olika ärenden och man kan inte ha koll på alla rättsområden.
Ja, och framförallt så det jag kan se att det kan gå lite snett är ju kommunikationen. För att när man möter klienter också kanske, de kanske inte pratar svenska och man har lite svårt att förstå varandra och de ofta så känner de en stor frustration. Det är väldigt mycket känslor. Och därför blir det att de kanske pratar om sånt som egentligen inte är juridiskt relevant. Men för dem så är det väldigt relevant. Och då kan det bli svårt för oss att skapa oss en bild. Okej, men vad gäller faktiskt här? Och det kan ju skapa problem sen om vi missar viktiga detaljer. Och sen när vi ger vår rådgivning.
Ja, precis. Och det var väldigt svårt i början, just den där utmaningen. Att man vill ju få klienten att känna sig sedd. Att när den kommer till oss så tror vi på klienten och att vi vill hjälpa klienten framåt. Men många gånger så lyfter klienten saker som inte är rättsligt relevant. Och många gånger kanske man inte heller ska lyfta saker som kan vara till nackdel för klienten. Och just den där balansgången, det är väldigt svårt.
Det är därför också vi är i en grupp och vi är ett team för att hjälpa varandra. Även fast vi är gruppledare så frågar vi ju alltid våra rådgivare. Och känner alla att de har koll på läget? Vill vi ställa några fler frågor till klienten innan vi skickar ut den? Och där är det också viktigt att kanske ta ett andetag och faktiskt ha en bra kommunikation med klienten. För det, ofta så kommer det ju ärenden där det är ganska känslomässigt tungt. Det kan handla om någon som har dött, om det är en arvsfråga eller de kanske har ett missbruk. Det händer ju också. Så då gäller det också att man har en bra kommunikation inom gruppen och att gruppledaren tar sitt ansvar och bolla och kolla av med alla rådgivarna. Men gör man det så blir det oftast ganska bra.
Mm. Du Henrik nämnde ju det här med negativ rättskraft.
Ja.
Att då backar ni och tar avstånd från det. Som jag förstår det så, migrationsfrågor är ju ingenting ni hanterar. Även fast de är offentliga. Och jag antar att det är för att det också är negativ rättskraft.
Ja, precis. Och det är en ganska svår uppdelning det där. Man vill ju helst bara dela upp offentlig rätt och civilrätt. Att vi tar allt på den offentliga rättsliga delen. Men när det kommer just till migrationsrätt till exempel, då har man ju oftast ett ombud. För man går ju till domstol och får man ett avslag, då måste man oftast lämna landet om det är migrationsrätt. Så att, ja, det stämmer. Är det migrationsrätt så är det negativ rättskraft och då är vi väldigt restriktiva. Utan då hjälper vi främst till i medborgarskapsfrågor och sådana. Men det blir enkel rådgivning då.
Mm. Och med det så menar vi att även om det är samma sak till exempel med att upprätta testamente. I sådana frågor så säger vi bara formkraven eller man berättar hur går det till när man ansöker om medborgarskap. Hur bedömer de? Och vi gör ju ingenting faktiskt i det konkreta fallet utan mer berättar om.
Alltså det är inte så att ni bara skickar hem dem alltså helt tomhänta, utan man ger en viss nivå av rådgivning.
Exakt, och det gör vi alltid och det har vi som standard att även om vi inte kan hjälpa till så kan man ju alltid berätta vad som står i lagen. För det är oftast, det kan vara människor som inte har en dator eller har tillgång till internet och då hjälper man ju också på det sättet.
Men när det kommer till de fallen som då det inte är ett problem så att säga, då följer ni dem hela vägen till domstol då alltså? Eller förstår jag det inkorrekt?
Ja, det är väldigt svårt att svara på den frågan. För det beror på dels vilket rättsområde det är och hur tvisten ser ut. Alltid när man kommer till oss så är det ju en tvist. Och frågan är ju då, är det en tvist eller är det en rättstvist? Och många som kommer till oss är ju sällan vid en domstol. Utan de är väldigt långt ifrån en domstol och behöver bara hjälp med ett juridiskt problem. Och då hjälper vi klienten att förklara rättsläget, förklara utfallet av olika beslut. Och då kan klienten fatta informativa beslut utifrån vad som är bäst för klienten. Är det så att man har kommit till domstol, till exempel att en stämningsansökan har utfärdats eller liknande, då är utgångspunkten att vi egentligen inte ens ska ge råd överhuvudtaget. För då ska man ha ett ombud. Det är en rättstvist och hur man då processar kan också påverka utfallet. Så att,
sen ska också tilläggas att inom gatujuristerna så har vi processgruppen. Och det är väl, vad är de, 8 kanske studenter?
Ja, ungefär.
Som de är belägna i Stockholm. Och de tar då ärenden till domstol inom offentlig rätt. Så det är ofta i förvaltningsrätten de är och företräder klienter. Och inom mycket socialförsäkringsrätt och sociala bidrag och sånt. Och dit kan man också söka om man är intresserad av det. De gör ju också ett jätteroligt arbete.
Hur går ett ärende från rådgivningsgruppen till processrättsgruppen? Eller är det så att om någon kommer och har en fråga eller någonting och så känner man i rådgivningsgruppen att det här kan inte vi ta. Skickar ni vidare den då? Eller hur ser det steget ut?
Ja, då är det väl framförallt kanske gruppledaren som tar ett ansvar. Men gruppen i stort då kan mejla bara till processgruppen. Att här har vi en eventuell klient som ni i processgruppen kanske kan hjälpa. Och så får de ta det vidare.
Mm. När det kommer till processgruppen så handlar det ofta om överklaganden. Att saker måste hanteras i domstol. Och då kan en typisk klient vara att de kommer in till oss och de behöver hjälp att söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. De kanske inte har råd med mat eller hyra. Och då hjälper vi dem att ansöka och de får avslag trots att de har rätt till bidrag. Och då kan vi hänskjuta det till processgruppen. För då blir det ju väldigt komplext. Då ska man skicka in inlagor och det är mycket bevisning som ska säkras och så. Så då tar processgruppen vid. Är det så att klienten får bifall, att den får ekonomiskt bistånd, ja då stannar det på rådgivningsgruppsnivå. Mm. Och då behöver man inte hänskjuta det till processgruppen.
Är processgruppen självständig eller jobbar de tillsammans med riktiga jurister?
Jag är inte riktigt helt säker på den frågan, men jag vet att de är på en advokatbyrå.
Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag har ingen aning.
Vi bryter det, jag vet inte.
Men får jag fråga, finns det, för som jag förstår det så det är ju en studentförening till grund liksom. Mm. Och så får ni stöd och sponsring av vissa advokatbyråer och andra juristgrupper kanske man kan kalla det. Mm. Men finns det exade jurister som är med fortfarande, eller blir det så att man går, du Henrik till exempel, du blir ju klar nu och du ska ju gå vidare i ditt liv gissar jag. Men finns det någon jurist som är på någon styrelsenivå? Eller är det enbart studenter som sköter det här på egen hand?
Det är ju det som är så tråkigt. Att när du väl exar så måste du göra en exit. Då måste du lämna föreningen. Så det ska bara vara juriststudenter. Mm. Så, ja.
Ja, så du har ingen val med andra ord än att lämna?
Precis. Det känns lite tråkigt.
Ja, vi är väldigt ledsna över det. Framförallt jag.
Ja, men när vi ändå är i farten här, har ni något exempel på rådgivning eller tvister eller någonting ni faktiskt har gjort?
Ja, men vi har ju ett fall. Och nu lyder vi under en tystnadsplikt, men vi generaliserar det så att det inte går att känna igen klienten. Men många gånger när det kommer in klient så vill man göra allt för klienten. Och man kan ju bli väldigt ivrig att ja, nu ska vi lösa det här problemet. Och jag minns det rådgivningstillfället väldigt väl. För jag kände att det var en klient som hade kommit in och hade fått ett betalningsanspråk mot sig. Och det här betalningsanspråket var ganska välbefogat. Det fanns goda grunder att kräva den här betalningen. Men jag hade ett väldigt stort klientperspektiv. Jag ville hjälpa den här klienten. Och den här det här betalningsanspråket hade då landat hos kronofogden. Så vi diskuterade lite i gruppen och tänkte att vi bestrider det här. Så att klienten slipper att betala. Det fanns väldigt dåliga utsikter att kunna betala det här på sikt. Mm. Och så kom du in.
Ja, men det vill jag väl inte.
Räddaren.
nej, men klienten var väl väldigt engagerad och upprörd, vilket man verkligen kan förstå. Mm. Och jag tror väl att vi alla drogs med i det. Att det var så mycket känslor och det här var så fel. Och det märker man nu också i efterhand. Det är väldigt lätt hänt att man kanske tappar sina juristögon, eller man ska säga. Då när vi höll på att jobba där med och skulle bestrida, så tänkte vi väl det att det här, vi kanske ska ta ett steg tillbaka och se vad det här faktiskt kommer innebära för klienten. Och i det här fallet så insåg vi att klienten hade väldigt få bevis, eller vad ska man säga.
Ja, väldigt dåliga grunder för sitt bestridande. Och vad hade alternativet varit då? Vi kan ju inte bestrida åt henne, för det är civilrätt. Men vi kan ju informera henne att du kan mejla till kronofogden och bestrida, och då hänskjuter man det till tingsrätt. Ja, men vad händer om hyresvärden då klagar? Ja, då blir det ju en rättslig prövning av det hela, och då riskerar du ännu mer avgifter. Så att det hade inte varit ett bättre beslut för klienten ändå.
Mm. Och det var väl det som vi fick tänka då, att även om vi är där som juriststudenter och att vi kanske själviskt nog vill ha egen erfarenhet och lära oss mer av juridiken, så måste man också tänka på att det här är riktiga människor vi jobbar med, och vi ska göra det som är mest fördelaktigt för klienten. Och i det här fallet så hann vi komma fram till det, att nej, det kanske är bättre att backa och ge rådet att inte bestrida. Mm. För det finns stor risk att detta blir en rättstvist av det, och då kommer klienten som redan är resursfattig hamna i en väldigt dålig situation ekonomiskt.
Mm. Och det här visar just på det vi pratade om innan, den här svåra balansen om att dels då se klienten, men också ge klienten sådana bra råd att man inte försätter den i en sämre position. Och här fick vi förklara för klienten att ja, vi ser dig, vi förstår att du tycker att det här betalningskravet är felaktigt. Och det är såklart jättetråkigt att du inte heller kan betala det. Men om vi skulle bestrida, eller ja, om du skulle gå till tingsrätten, så skulle det bara bli värre. Och det är ju såklart, klienten blir inte glad över den rådgivningen, men det är den bästa rådgivningen vi kan ge.
Mm. Och det är väl också ett exempel på när det inte går så som vi hade tänkt oss. För där gick ju klienten ifrån rådgivningstillfället kanske mer upprörd än när hen kom. Och därför, ja, men där måste ju också vi se utifrån juridiken vad är det bästa i det här specifika fallet. Och då var det tyvärr att göra klienten mindre nöjd än mer nöjd.
Mm. Ja, alltså jag tänkte på det nu, men alltså det måste ju hända att liksom klienterna som kommer inte alltid blir så glada liksom över den rådgivningen man ger. Hur ska man liksom hantera de typerna av situationer?
Men det där är svårt, och jag tror väl egentligen att man bara lär sig det genom erfarenhet. Vi pratar lite om det på vår utbildning. Det ska sägas att när man är ny som gatujurist hos oss, då håller vi en utbildning som man får lära sig ett och annat innan, så man kastar sig inte in i rådgivningen. Men då pratar vi lite om konflikthantering och kommunikation. Och det är svårt faktiskt. Mm. Vi säger alltid det att så här, man ska lyssna på klienten, man ska vara tydlig, man ska inte lägga sig platt heller. Nej. Och man ska stå tillsammans som en grupp. Har du något att tillägga?
Nej, men det är väl för att försöka göra rådgivning så saklig som möjligt, men ändå att se personen och känna empati med den personen. Att ja, jag förstår att du är besviken över den här rådgivningen och hade kanske önskat mer, men det här tyvärr vi kan erbjuda.
Och det gäller ju samma sak när det kommer in. Det är ju tillfällen klienter kommer in och gråter och berättar väldigt hemska historier. Och där är det ju viktigt att man som grupp kan stötta varandra. För ibland får man höra riktigt hemska och fruktansvärda historier. Mm. Och det tar ju också på en som människa. För vi är ju inte bara juriststudenter, vi är också människor. Och där måste man också kunna vara respektfull mot klienten. jag ser dig, jag hör dig. Men också, ja, men som Henrik säger, vara saklig. Och inte ta på sig för mycket själv, för då klarar man inte heller det.
Brukar, om vi säger motsatt, alltså brukar ni följa upp eller brukar klienten höra av sig därefter om rådgivningen har varit bra? Eller alltså att den har gett det utfallet klienten kanske vill ha. Inte att det var dålig rådgivning nu förstås inte, men ni fattar vad jag menar. Mm.
Ja, om rådgivningen har gått bra och problemet har löst sig, då återkopplar klienten sällan. För då, ja, då är tvisten löst och man behöver inte fortsatt rådgivning. Så att, tyvärr får vi inte höra det lika ofta, att det har löst sig. Men det är ett gott tecken i alla fall att många inte återkommer.
Men det kan ju också visa sig genom att de kommer tillbaka med andra problem. Ja. Även om det kanske inte blev supertoppen utfall, så kanske de tyckte att ja, men de här gatujuristerna, de var trevliga. De lyssnade på mig. De tog mig på allvar. För bara att göra det tar en ganska långt. Och då så kanske de säger till sina grannar och sina släktingar och så. Och helt plötsligt har vi ännu fler klienter att hjälpa.
Mm. Ja, alltså jag vet i alla fall min första termin på gatujuristerna, så var det en klient som återkom liksom flera gånger. Och jag tycker ändå att det tyder, man kanske pratar långt ifrån, tyder på att liksom bara att typ lyssna på en person när den berättar om dens problem kan göra ganska mycket för klienten liksom.
Mm, verkligen, och det vet jag. Jag har haft flera klienter som kommer in och ja, men kanske lider av någon psykisk sjukdom och därmed är väldigt paranoida. Och då kan de bli rädda för att nu är det så mycket bedrägerier. Hur vet jag att folk inte snor pengar från mina bankkonton? Hur gör man då? Vad gör jag? Och bara genom att säga att ja, men bankerna har faktiskt ganska bra koll på dina konton om det försvinner mycket pengar. Och ha kontakt med din bank. Ganska simpla råd, så kan man se hur så här, axlarna sjunker och de kan andas ut. Och så, ja, men tack så mycket. Så det är, man kan hjälpa väldigt många olika människor med varierande problem så att säga.
Ja, bara lite kort och lätt. Hur länge hade ni båda varit med? Hilma. Du har varit med i ett år.
Ja, det här blir min tredje termin.
Ja, det här är din tredje termin.
Mm.
Och Henrik?
Det måste bli, jag var med sedan T4. Så det är 2,5 år ungefär.
Veteranen här till höger.
Verkligen. Men ni har, under den perioden som ni har studerat här, har ni varit med i någonting annat också? Någon annan förening eller så? Eller har det huvudsakligen varit gatujuristerna under den perioden?
Jag har kort varit med i vittnesstöd. Det är en annan förening.
Mm.
Men den blev väldigt kortvarig. Och vittnesstöd bedriver ett väldigt viktigt arbete så. Men det jag saknade var just det här, det praktiska. Vittnesstöd ger ju mest medmänskligt stöd, men de ger ju ingen, de kan ju inte använda juridiken och göra skillnad. Så därför sökte jag mig mer till gatujuristernas arbete.
Ja, nej. Jag har faktiskt inte varit med i någonting annat, utan det var gatujuristerna. Och det kan jag tycka är tråkigt att jag hittade så pass sent i T6. Jag skulle vilja hitta det redan när jag gick i T3 eller T4.
Och hur var det du hittade dem?
Det var, ja, men jag tror att det var den här Facebookgruppen, juristprogrammen. Men sen så hade jag typ också sett, jag vet inte om det var typ på LinkedIn eller någonting, att det var så här, Henrik Nygren är med i gatujuristerna. Eller ja, men något liknande, som man hade sett ordet tidigare.
Mm.
Men det var nog den Facebookgruppen där de hade annonsen och då sa jag.
Ja, då avrundar vi lite här. Tack för att ni har lyssnat på Intervjuris, en podd av Juridiska föreningen i Uppsala i samarbete med Cederqvist. Och tack till våra två gäster, Hilma och Henrik.
Tack så mycket för att vi fick komma.
Mm. Har ni något juridiskt budskap ni vill förmedla till folket?
Jag har väl mer ett juridiskt tips, och det är att alla ska söka förhandling och fika som fördjupningskurs.
Wow.
Det är ett väldigt bra beslut jag tog.
Mm.
Och det fattar du tack vare mig.
Ja, det ska tilläggas. Det var Henrik som läste det först och så sa han, du måste söka förhandling och medling. Så det ångrar jag inte.
Mm.
Oj, svårt. Men jag hatar tentor. Så jag säger fuck blanka.
Jättebra, punkt. Tack så mycket för att ni ville vara med.
Tack för idag. Adjö.
Adjö.
Bam 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 bam. Nyheter på hyttan.
Bam 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 bam.
Nyheter på hyttan.
Woo! Ja.
Ja.
Som sagt, nyheter på hyttan.
Vi har just haft gatujuristerna på besök.
Fantastiskt, intressant.
Jag vet inte vad deras nyheter på hyttan är, men våra nyheter på hyttan är i alla fall så här.
Vi tar från nu då, Paragrafborg.
Ja, det är ju idag, så det gäller, säger ju inte
mycket. Är det idag?
Ja.
Jag trodde det var valborgsgrej.
Ja, men det, för att jag tror, jag menar om det var förra året eller förra så hade de det så tätt in på valborg.
Mm.
Att folk typ, jag tror det var kanske 28 eller någonting sånt.
Mm, så ja. Folk kände inte för att
nej, gå. Exakt. Och nu idag hade de ju regnväder, så jag vet inte riktigt hur många som gick. Men
nej. Okej, då inte det en nyhet på hyttan.
Men oavsett så är det en intressant grej. Har du gått på paragrafbar?
Nej.
Det borde du göra.
Det skulle varit, det, förra året verkade det vara jättekul.
Ja.
För de som gick.
Men i år är det säkert jättekul också.
Absolut. Jag trodde bara, jag visste inte att det var nu liksom.
Nej, det var också tidigare än vad jag hade förväntat mig.
Ja, sen så har vi T1 tentastuga för all you little people out there.
Ouch. Ja, alla T1-er i alla fall, så kan man säga. Är det studieförbättrande antar jag som håller i?
Ja, jag tror att jag gick på det.
Mm.
Och det var väldigt hjälpsamt faktiskt inför första tentan. För att man, eller jag gick i alla fall in med så här panikstress och ångest över första tentan. Och det hjälpte väldigt mycket. Då var det typ gamla kursare som stod där och berättade lite om hur de lägger upp sitt tentaplugg. Och även de som lärarna som skriver frågorna var där. Och svar på frågor och sånt.
Oj, så att, till och med lärarna är där.
Ja, då var det.
Oroväckande. Seriöst. Jag trodde verkligen det var alltså, mer än alltså, bara lite lätta tips.
Nej, jag tyckte det. Så går man till T1, gå på T1-tentastugan. Verkligen. Starkt rekommenderat.
Fan, det borde jag ha gjort. Jag hade ju behövt det.
Mm.
Ja, oavsett. Sen så har vi, ja just det, det är ju vårstämma.
Ja.
Kan vi, har du koll på sista datumet att anmäla sig, Maja?
25 april ska en sådan ansöka.
Ja.
Man kan bli ny av oss.
Ja, det kan man verkligen. Vi behöver någon som tar över här när jag försvinner och Maja blir gammal.
Ja. Yeah. Jag utgår från kulten som är JF.
Ja, faktiskt. Det behövs att bli gatujurist på heltid.
Mm. Kanske söka styrelse.
Det behövs andra stora roller. Det är väl ny ordförande.
Ny ordförande, ny
utbildningssäck.
Mm.
Och oj, är det klubbmästare också?
Ja.
Gud, vad sjukt.
Ja.
Och kask. Jag menar. Osäker. Ja, sjukt. Det är en helt ny styrelse i alla fall. Det ska bli väldigt intressant att se.
Ja, vilka som blir.
Ja, jag hade kunnat vara så här. Vi hade kunnat sitta där på stämma som fotbollskommentatorer.
Ja, sista poddavsnittet.
Ja, helt ärligt. Är mycket spännande nu. Nu höll.
Också senaste stämma var typ så 10 timmar.
Ja, fuck mig. Men det hade också varit kul. Nu inleder Robert stämman här med nya revisorn. Ja, just framtiden. Ja, det har vi.
Ja.
Och sen är det ju faktiskt valborg som helhet. Det är ju inte riktigt en JF-nyhet.
Nej, men det är inte så mycket annat nyheter som pågår.
Ja, Lantmäteriet har väl avslutning också, va? Examensittning.
Oj.
Ja, jag träffade på några.
Är det det för dig? Nej, det var ju du förra året.
Skojar.
Just kidding.
Ja, kul. Ska du gå?
På lantmätarsittningen?
Ja.
Nej.
Nej, vad sjukt. Det hade jag aldrig trott. Men jag tänkte snarare på valborg. Nu missar ju vi paragrafborg för det idag.
Mm.
Och det är ju också alla som lyssnar på det här som inte gick på det. Men har du några valborgsplaner?
Nej, det har jag faktiskt inte. Det är första året som jag wingade.
Nice. Jag med.
Mm.
Jag, så mycket jag vet är att jag kommer vara i Uppsala med
Emilia.
Nej, utan en bekant som bor i min gamla lägenhet.
Ja.
Mm.
Men gud vad kul.
Ja.
Vi får fira tillsammans någon.
Ja, jag skulle gissa att vi stöter på varandra ute på gärna, mitt i natten eller någonting.
Ja. Men det ska bli kul. Ja, det enda jag vet är att jag vill gå på champagnegalopp.
Ja, det
för det gjorde jag inte förra året.
Ja, det är läckigt.
Ja.
Jag har gjort det 2 gånger.
Jag tycker det är jättekul.
Jag ställde mig faktiskt. Jag tänkte ju att varför skulle det vara någon kö till ÖG? Det är ju fan ingen som vill gå dit.
Det var sjukt. Alltså, jag hade SEM den morgonen.
Ja.
Så liksom, vi var ju där, jag 8 SEM.
Mm.
Och så var det redan så mycket folk.
Mm. Ja, jag gick förbi. Alltså jag kunde inte tro det.
Nej.
Men sen...
Vad är det som drar? Jag hörde rykten om att Marcus Krunegård skulle spela.
Vem fan är det?
Vet inte det.
Nej.
Säg någonting. Hela livet var disco.
Va? Nej. Aldrig hört. Är det här någon countrymusik?
Nej.
Jag vet att Medina ska ju dit.
Ja.
Jag tänker att det är det som drar. För alla vill höra in i dimman, in i dimman.
Den har inte jag hört.
Nej, men vad är det? Medina, in i dimman. Och sen har de gjort
Palmerna här... bor.
Sant. Och du, visst där i luren. Nej.
Det är inte de heller.
Vad heter den här? Jag lämnar luren i fickan för jag har en tjej.
Men det är inte Medina.
Nej. Den här Melodifestivalen-låten de gjorde.
Mm.
Det är Medina.
Det är Medina. De som de... Ja.
Nej, det är en cover på någon annans låt.
Ja.
Ja, nej. Ja, sjukt. Sjukt kö. Jag såg sen också, Snärkes hade ju sålt via Orbi.
Ja,
ja,
det var biljetter för att jag och min herre flög till Mallorca dagen, samma dag som de biljetterna släpptes.
Ja.
Och typ, alltså klockan 12 var det fortfarande massa biljetter kvar.
Det var jätte... Dagen efter fanns det biljetter kvar.
Det är ju faktiskt sjukt.
Ja, och sen vet jag flera personer som ville köpa biljetter.
Mm.
Men de hade inte blivit tillagda av Snärkes i Orbi-appen som medlem.
Fy fan vad sämst.
Ja, så det var så jävla oklart. Men alltså det är, som sagt Maja, vi har snackat om det här förut. Problemet med Orbi.
Ja, va? Jag står för det. Jag bojkottar Orbi.
Ja.
Någonting som, om JFs högsta höns och lyssnar, vilket de säkert gör.
Ja, dem här fan.
Inte Orbi släpp till balen.
Nej.
Då blir jag faktiskt, det hade varit så tråkigt.
Ja, ja. Om JFs högsta höns lyssnar så vill jag jättegärna ha en anmodan. För jag kommer inte plugga här längre.
Det kan vara min gäst. Nej.
Åh, fan. Nej, jag tror att jag faktiskt har löst en person jag kan gå med på dejt. Så ja.
Du har väl massa kompisar?
Ja, men ingen som vill offra sin plus one till vårbalen. Eller höstbalen för att gå med mig. Ja, oavsett, viktigare än så. Vet du någonting om Stockens? Hur gick det för dem? För där har ju jag köat de senaste. Det har ju varit
Nej, jag har faktiskt inte. Jag känner inte en enda person som har köpt biljett till Stocken i år.
Nej, jag tror inte jag heller gör det. Jag känner ganska många som inte har köpt biljett. Folk orkar inte.
Ja, jag har också massor som inte köpt biljett.
Ja.
Gud, då kommer det ju vara sjukaste köerna på dagen.
Fan, det är ju som man borde ha gjort för alltså 2021.
Ja.
Då var det ju ingen kö in på
dagen. Nej, då borde man ha boykottat. För då köade jag.
Ja, du gjorde det?
Mm.
Oh.
Eller nej, när började jag? 2022?
Ja, jag körde ju både 2021 och 2022. Mm. Det var ett jävla helvete. Jag vill inte ens tänka på. Vänta, vadå? Nu är det 2024. 2022 och 2023. Det var då Valborg började igen. Det var ingen Valborg 2021.
Nej. 2022 då körde jag. 2023 körde jag inte.
Nej, ja, just det. För Valborg är ju på... Nu släpper vi Valborg, för guds skull. Ja, utöver det har vi en föreläsning i redovisningsrätt. Vilket jag borde gå.
Ja, och sen så har vi after school och AI med MSA. Den är imorgon, så det får ni veta om i efterhand.
Ja, lycka till MSA och lycka till AI. Hoppas du inte tar det över oss.
Ja,
Maja Reinius.
Det var väl det.
Vi känner att den här hyttan har veckats och nyheterna är
väck. Avklarade.
Ja. Tack för att du kom.
Tack för att du kom. Isak käkade räkmacka här inne.
Ja, det är faktiskt värt. Men det värsta är att man får faktiskt inte äta eller dricka här inne.
Nej.
Lite respektlöst.
Ja, då så.
Mm. Ha det bra, Maja.
Ha det bra.
Skål. Jurist Uppsala. Det är ganska bra, va? Lägger en slaktisch. Sånt vi gör i traktisch. Stackar vi laget.